Get everything adjusted here.
Vi justerar allting så det funkar nu.
It's good to be back in Sweden again.
Det är trevligt att vara tillbaka i Sverige igen.
And to be able to share some things that God has put on my heart.
Och få dela med en del av de saker som Gud har lagt på mitt hjärta.
As the week develops, we're going to be sharing with you a very powerful message.
Under efterhand som veckan går här så kommer vi att dela ett mycket starkt budskap.
It's going to take several meetings to share with you this message.
Vi kommer behöva många möten för att kunna dela hela det budskapet.
I'm going to share with you the essence of spiritual growth.
Jag ska dela med er själva kärnan av andlig tillväxt.
And we're going to deal with things that hinder your spiritual growth.
Vi ska ta upp saker som hindrar din andliga tillväxt.
We talked about in the thing that we sent over here before we came, the promotional thing.
Vi skickade över en del material innan vi skulle komma hit som beskrev lite vad vi ska tala om.
We talked about how to deal with strongholds.
Och i det vi skickade över så berättar vi hur man ska ta itu med fästen.
And this is what we're going to be dealing with in a few more services here.
Och hur man bryter ner fästen, det ska vi tala en del om under de kommande mötena.
On how to deal with the strongholds in a Christian's life.
Hur man ska ta itu med fästen och bålverk i det kristna livet.
Whether we like to admit it or not.
Antingen vi gillar det eller inte.
In every Christian life.
Så är det så i varje kristen människas liv.
There are things that are in our lives.
Så finns det saker i våra liv.
That are a hindrance to get to God's kingdom within us.
Som är hindrar Guds rike i oss.
And these are strongholds.
Och det är fästen, bålverk.
These are strongholds of the enemy in our own life.
Det är fästen som fienden byggt i våra egna liv.
And God wants to remove these
Och
things.
Och Gud vill flytta på de här sakerna, få bort dem.
From our life.
Från våra liv.
So as we progress spiritually.
Så allt eftersom vi utvecklas andligt.
And as we develop spiritually.
Och vi utvecklas och vi växer och utvecklas andligt.
We're going to see God dealing with the strongholds in our life.
Så ska vi se hur Gud tar itu med de här fästena och bålverken i våra liv.
I want to show you where the strongholds are.
Jag vill visa var de finns någonstans.
I want to show you how God deals with them.
Jag vill visa hur Gud tar itu med dem.
I want to show you how God breaks them down.
Jag vill visa hur Gud bryter ner dem.
And how you are released from that bondage.
Och du blir frigjord från de här bojorna.
And how God establishes more of his life in you through that.
Och hur Gud genom detta han gör kan etablera mer av sitt liv och sitt verk
so
i ditt liv.
We've got a lot of ground to cover.
Så vi har ett stort område vi ska täcka in här.
We're going to start this afternoon.
Och nu på eftermiddagen ska vi börja.
In Ephesians chapter 6.
I Efesierbrevet 6.
One of those wonderful verses from the Bible.
Det är en av de här underbara verserna i Bibeln som vi kan läsa.
They're all wonderful.
Ja, det menar naturligtvis alla verserna i Bibeln är underbara.
We have favorites, don't we?
Men vi har vissa favoritställen.
Ephesians chapter 6,
verse 10.
Very simple verse of scripture.
Väldigt enkel bibelvers.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
För övrigt blir allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.
And Paul admonishes us to put on the whole armor of God, and he describes what that is.
Och Gud, eller Paulus uppmuntrar oss här, ja, Gud också förresten, att ta på oss hela Guds vapenrustning. Så beskriver han vad det innebär.
I'm not going to read those because I'm not going to preach on them today.
Jag ska inte läsa igenom det för det är inte det jag ska predika om idag.
I want to drop down to verse 18 though.
Utan jag vill flytta ner till vers 18.
Praying always with all prayer and supplication in the spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints.
Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt ber i anden och för den skull vaka under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
Now I want to read some more from the Bible.
Jag ska läsa en del mer från Bibeln.
From the book of Joshua.
Vi ska läsa från Josua bok.
Now we're going to read several verses here.
Ska vi läsa flera olika verser.
So just bear with me for a few moments.
Så håll ut här nu medan vi läser det här.
We're going to start in the first chapter.
Vi börjar Josua 1.
Verse 1.
Från vers 1.
After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, the minister of Moses, saying,
Efter Herrens tjänare Moses död sa Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare.
He said, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give unto thee, even the children of Israel.
Min tjänare Moses är död, så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill ge dem, ge åt Israels barn.
And I want you to underline verse 3.
Jag vill att ni ska stryka under vers 3.
Every place the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.
Var ort som er fot beträder har jag gett er, så som jag lovade, Mose.
Then he describes where it's at.
Och sen beskriver han var detta område finns.
And I notice verse 6.
Och jag lägger märke till i vers 6.
Be strong.
Var frimodig eller stark.
Now we just saw that, didn't we?
Det här tittade vi på i Efesierbrevet.
We saw that in Ephesians 6 and 10.
Att i den tionde versen, sjätte kapitlet i Efesierbrevet.
Be strong and of good courage.
Bli allt starkare, eller som det står här, var frimodig och oförfärad.
For under this people shalt thou divide an inheritance, the land which I swear unto their fathers to give them.
Ty du ska utskifta av detta folk så som arv det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.
Only be strong and very courageous, that thou mayest do, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not to the right hand or to the left, that thou mayest prosper wheresoever thou goest.
Allenas må du vara stark och helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den. Vik inte av därifrån vare sig till höger eller till vänster, på det att du må ha framgång i allt vad du företar dig.
Finally, verse 8.
Och så slutligen vers 8.
The book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then shalt thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou have good success.
Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den, och gör därefter. Ty då ska dina vägar vara lyckosamma, och då ska du ha framgång.
Let's pray.
Vi ber tillsammans.
Father, thank you for your word.
Fader, vi tackar dig för ditt ord.
Thank you for your spirit today.
Tack för din ande idag.
May we grasp from the word of God the things that you have said to us.
Fader, hjälp oss att förstå ifrån ditt ord det du har talat till oss.
May we share today with these people the things that you have put in our heart.
Ge nåd att dela med folk här idag det som du har lagt på våra hjärtan.
And Lord, give us understanding.
Och ge oss förstånd, Herre.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisa vår Herre.
Now this is a large subject.
Det är ett stort ämnesområde.
And a very short pulpit.
Och en väldigt låg talarstol.
Hallelujah. Praise the Lord. Do you love him this morning? This afternoon, whatever it is. I lost track of time.
Älskar du Herren den här dagen?
Amen. When you come from America over here, you kind of lose track of time, you know.
Jag sa att älskar du honom nu på morgonen, så rättade han sig själv. Han säger att när man kommer från USA så tappar man lite koll på vart klockan är.
Where I live at, it's 9:45 in the morning, you know.
För nu är klockan 9:15 på morgonen hemma där han bor i USA.
It'll take me just a little bit to catch up with you here.
Det tar lite tid innan jag har anpassat mig till er tideräkning.
How many of you know that the Hebrew word Joshua is the equivalent of the Greek word Jesus?
Hur många här vet att det hebreiska ordet Josua är samma, har samma betydelse som det grekiska ordet Jesus?
Something special, isn't it?
Det är väldigt speciellt, eller hur?
There was a reason why Moses could not bring the children of Israel into the promised land.
Det fanns skäl till att Mose inte kunde föra in Israels folk i löfteslandet.
When God set the scripture in motion.
När Gud börjar förverkliga ordet, skriften.
He does everything according to an order.
Så gör han alltid enligt en viss ordning han etablerar.
And the reason that we're going to be talking about some of these Old Testament things.
Och anledningen till att vi tar upp en del av sakerna i Gamla testamentet.
Is because we don't understand the New Testament.
Det är för att vi inte förstår Nya testamentet annars.
If you want to understand the New Testament.
Om du vill förstå Nya testamentet.
You need to understand the Old Testament.
Så måste du förstå Gamla testamentet.
And if you understand the shadow,
om du förstår skuggbilderna,
then you can understand the substance.
Då kan man förstå själva verkligheten.
Now, that may seem backward to you.
Det kanske ser lite upp och nervänt ut.
But very often when God wants to show me something,
men ofta när Gud vill visa mig någonting,
he will show it to me first in the shadow.
Så visar han först mig vad det skuggbilden är för något.
And then I will see the substance.
Sen får jag se själva verkligheten.
I will see something that's very real in Jesus Christ.
Jag ser någonting som är verkligt i Kristus Jesus.
And I will see it through something in the Old Testament.
Och jag ser det genom någonting i Gamla testamentet.
This is the way God confirms his word to us.
På det sättet bekräftar Gud sitt eget ord till oss.
Now Moses typifies the law.
Mose, han är en förebild för lagen.
We read and we're concerned with the law of Moses.
Vi läser Mose lag och den berör oss.
And the law can never bring you into the promise.
Men lagen kan aldrig leda in dig i löftet.
Joshua had to bring the people into the promised land.
Det var Josua som fick föra in folket i löfteslandet.
And Moses had to die in the wilderness.
Och Mose var tvungen att dö i öknen.
It couldn't be any other way.
Det kunde inte vara på något annat sätt.
Because the law can never bring you into a real relationship with God.
För lagen kan aldrig ge dig en riktig relation till Gud.
If you struggled all of your life to try to be perfect.
Om du kämpar hela ditt liv med att bli fullkomlig.
You could never be that.
Så kan du fortfarande inte vara det.
That's what the book of Job is all about.
Det är det Jobs bok handlar om.
Job was the most perfect man that ever was.
Job var den mest rättfärdige man man kunde hitta på jorden.
And yet he still wasn't good enough for God.
Och ändå räckte det inte till inför Herren.
God called Satan's attention to the fact.
Utan Herren drog till sig Satans uppmärksamhet för att visa hur det egentligen var.
That Job was an upright man.
Gud visade att Job var en rättfärdig och fullkomlig man.
And he was perfect in all of his ways.
Han var fullkomlig i alla sina på alla sina vägar.
Concerning the works, he was a good man.
När det gällde hans gärningar så var han en god man.
But that will never qualify a person to be accepted by God.
Det räcker inte. Det kvalificerar inte en människa till att vara accepterad inför Gud.
That is the very first lesson of the word of God.
Och det är den första grundläggande läxan vi lär oss genom Guds ord.
God called Abel and Cain to come to him.
Gud kallade på Kain och Abel att komma inför sig.
And he said, bring me a sacrifice.
Och han bad dem komma med ett offer.
Bring me an offering.
Kom med ett offer.
And so they brought unto God an offering.
Och det gjorde de.
And we know that Abel brought unto God a lamb, a spotless lamb.
Abel bar fram ett felfritt lamm.
And he poured the life of that lamb out on the altar and burned it before God.
Och han slaktade lammet på altaret och brände det inför Herren.
And Cain brought of the fruit of the ground.
Och Kain, han bar fram av markens frukt.
And the Bible says that God accepted Abel's sacrifice and rejected Cain's.
Och Gud, säger Bibeln, Gud accepterade Abels offer men förkastade Kains.
Now God wasn't trying to form some kind of a conflict between these two young men.
Gud var inte ute efter att provocera fram en konflikt mellan de här två unga männen.
If Cain's offering had been acceptable, God would have accepted it too.
Därför att om Kains offer hade varit acceptabelt för Gud, då hade Gud accepterat det också.
But Cain's offering was unacceptable.
Men det var oacceptabelt.
When Abel comes before God,
när Abel kom inför Herren,
he is offering a life, an innocent life, for his own life.
Så offrade han och erbjöd ett oskyldigt liv som ersättning för sitt eget.
Abel is acknowledging that he cannot possibly please God himself.
Abel, han säger så här med sitt offer: jag kan inte i mig själv behaga Gud.
He is acknowledging to God that an innocent life must be slain for his own guilt.
Han bekänner inför Gud att ett oskyldigt liv måste offras för att han själv skulle bli fri.
The life is in the blood.
Blodet innehåller livet.
And the blood of the lamb was shed.
Och lammets blod utgjöts.
And so Abel seeks acceptance from God.
Så Abel han söker Guds välbehag, att bli accepterad i Guds åsyn.
By faith.
Genom tro.
By believing that God is going to accept this innocent life.
Genom att tro att Gud accepterar detta oskyldiga liv.
For his own sinful life.
Som en ersättning för hans eget syndiga liv.
But Cain does not come that way.
Men Kain kommer inte på det sättet.
Cain brings unto God the works of his hand.
Kain kommer med sina egna gärningar, sina egna händers gärningar.
He had worked very hard.
Han hade arbetat hårt.
He had sweated and toiled and worked in the garden.
Han hade svettat och arbetat och grävt och jobbat i trädgården.
Bible says he was a tiller of the ground.
Han var en åkerman, står det, en som brukade marken.
And he brings unto God the best that he has.
Och han bar fram det bästa han hade inför Herren.
And yet God rejects it.
Och ändå förkastade Gud det.
God is giving the world a message right here in the first lesson of the Bible.
Och precis där på de första sidorna i Bibeln så kommer Gud med ett budskap till hela världen.
Cain seeks acceptance from God.
Kain han söker också att bli accepterad inför Gud.
By his own works.
Genom sina egna gärningar.
He says, I have really worked for this.
Han säger, jag har verkligen kämpat för detta.
Have you ever given something to someone that you really worked on a long time?
Har du gett en gåva till någon? Något som du verkligen har jobbat och svettats och kämpat för?
Maybe you made a quilt for someone or her.
Kanske du har vävt någonting.
Some kind of craft with your hands.
Eller något handarbete som du själv har gjort.
And you put a lot of hours into it.
Och det ligger många timmars arbete bakom det.
And you give that to someone.
Och så ger du det som en gåva till någon.
And what do you expect them to do?
Och vad förväntar du dig då i gensvar, för gensvar?
You expect them to say, "Oh, that's beautiful."
Du förväntar dig för att höra, nej men vad fint det var.
That's wonderful.
Och det är vackert.
Oh, that took you a lot of time.
Vad mycket jobb du måste ha lagt ner på detta.
You must have really done a lot to do this.
Du har verkligen kämpat för att få producera något så fint.
We want somebody to pat us on the back.
Vi vill att någon ska klappa oss på ryggen och berömma oss.
And say, "Good job, good job."
Och säga, väldigt fint arbete du har gjort där.
You see, that's what Cain wanted.
Det var det Kain ville höra.
He wanted God to pat him on the back.
Han ville att Gud skulle klappa honom på axeln.
And say, "Good job, Cain."
Säga, vilket snyggt jobb du har gjort, Cain.
You really must have worked hard out there.
Du har verkligen slitit för att producera detta.
And you must have cultivated the ground and worked among the vegetables.
För du har grävt och du har plöjt och vad du har rensat ogräs bland plantorna.
He expected God to accept that.
Så Gud eller Kain förväntade sig att Herren skulle acceptera detta.
In terms of what he had done.
På samma villkor som han själv hade jobbat.
And God rejected it.
Men Gud förkastade offret.
As God will always reject.
Precis som Gud alltid kommer förkasta såna offer.
Because we're trying to seek acceptance from God.
Därför att vi söker Guds välbehag.
In terms of our own works.
På våra egna villkor, våra egna gärningars villkor.
And if that was possible,
och om detta vore möjligt,
even if it was remotely possible,
även om det fanns skuggan av en liten möjlighet,
Jesus would have never had to die on the cross.
Då hade inte Jesus behövt dö på korset.
If that was possible,
om det hade varit möjligt,
do you think God would have taken his son from heaven?
Tror du verkligen att Gud då hade tagit sin egen son från himmelen?
To die in the hands of sinful man.
För att dödas av syndfulla människors händer.
To be abused and crucified.
Att bli misshandlad och korsfäst.
No, God would have never done that.
Nej, Gud skulle aldrig gjort något sånt.
God did this because it had to be done.
Gud gjorde det därför att det var nödvändigt.
Because man's only way of reconciliation to God.
Därför att människans egen försoningsakt för att bli rättfärdig inför Gud
was by the blood of the spotless lamb of Calvary.
Kunde bara ske genom ett oskyldigt lams blod.
Hallelujah. We must understand that.
Vi måste förstå detta.
The law describes the works of man.
Lagen beskriver människans gärningar.
All the works that Moses describes.
Alla de gärningar som Mose beskriver.
They describe the works of man.
Förklara människans gärningar.
And we can never come into a right relationship with God.
Och vi kan aldrig komma in i en rätt relation till Gud.
By the works of the law.
Genom lagens gärningar.
Paul writes in the book of Romans.
I Romarbrevet skriver Paulus.
At least twice in the book of
Romans. Minst två gånger kan vi läsa det där.
Once in Romans chapter 5.
Första gången så läser vi i Romarbrevet 5.
He tells us that by the law is the knowledge of sin.
Han säger att lagen ger oss kunskap eller kännedom om synden.
If you want to understand what sin is, look at the law.
Om du vill veta vad synden är, då ska du studera lagen.
Hallelujah. But now we want to understand the principle of sin.
Och men när vi vill förstå syndens princip.
If we're going to possess something, we need to know what it is we're going to possess.
Därför att om vi vill ha tag i någonting så måste vi förstå principen bakom det hela.
If we're going to enter into God's rest,
om vi ska komma in i Guds vila,
we have to know how to get there.
Så måste vi veta vägen dit.
How many of you know how the children of Israel got there?
Hur många av er vet hur Israels barn kom in i löfteslandet, i vilan?
Whenever Moses left the burning bush,
var det när Mose lämnade den brinnande busken?
God gave him a road atlas.
Då gav Gud honom då en vägkarta.
And God drew a map.
Och Gud ritade in vägen.
And he said, now Moses, where I want you to go.
Och det här är vägen du ska resa, Mose.
That's not in my Bible either.
Nej, så kan jag inte läsa i min bibel.
That's not the way it was.
Det var inte så det gick till.
From the moment that they left the land of Egypt,
i samma ögonblick de lämnade Egyptens land,
until they came into the land of promise,
tills de kom in i löfteslandet.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
They were led continually by the presence of God.
Så leddes de ständigt av Guds närvaro.
There was a cloud in the daytime.
På dagen var det ett moln.
And a pillar of fire at night.
Och på natten var det en eldstod.
There was not an hour nor a day when God was not there.
Inte en dag gick utan att Gud var där.
And they entered into the promised land.
Och de kom in i löfteslandet.
Because it's where God led them by his spirit.
På grund av att Herren ledde dem genom sin ande.
There is no way to possess the things of God.
Finns ingen möjlighet att inta och äga Guds egendom.
By simple knowledge.
Genom bara vanlig enkel kunskap.
You have to be led and directed by the spirit of God.
Du måste ledas och ledas fram av Guds ande.
In the Gospel of John in the first chapter.
I Johannes evangeliums första kapitel.
The Bible talks about how that God gave men the power to become the sons of God.
Står det uttryckligen hur Gud gav makt och rättighet åt människan att bli Guds barn.
Even to them that believe upon his name, they said.
De som tror på hans namn, på Jesu namn.
Now that word sons of God.
Det ordet som står där för Guds söner eller Guds barn.
It means to be a son by relationship.
Det handlar om att vara en son, en biologisk son genom relation.
You go to the hospital.
Man går och åker in till sjukhuset.
A male child is born.
Så föds en pojke.
And you say this is my son.
Och så säger man det här är min son.
The father says this is my son.
Pappan säger det här är min grabb.
I have a son.
Jag har en son, jag har fått en son.
Or he's a son by relationship.
Och han är en biologisk son.
Because he has sprung from the seed that God has given you.
Därför att han har fötts utifrån den säd som Gud har gett dig.
But then in Romans chapter 8.
Men så i Romarbrevet 8.
It tells us that as many as are led by the spirit of God.
Så står det att så många som drivs av Guds ande.
They are the sons of God.
De är Guds söner.
But that word sons of God there is different.
Men det ordet som står för Guds söner där är ett annorlunda uttryck.
It does not refer just to relationship.
Det handlar inte bara om ett biologiskt släktförhållande.
It refers to character.
Utan det handlar om karaktär.
Character.
Personlighet, karaktär.
Hallelujah. God wants to change your character.
Gud vill förvandla din karaktär.
He doesn't just want you to be born again.
Han vill inte bara att du ska vara född på nytt.
Like a child is born in the hospital.
Som ett barn föds på BB.
He wants to develop that something within you.
Han vill utveckla det som finns i dig.
And where God can say, yes, that's my son.
Så att Gud kan säga att ja, det är verkligen min son.
Not only was he born of this family.
Inte bara är han född av mig.
He's acting like this family.
Utan han beter sig som om han vore en del av den här familjen.
I see some of these parents watching their children play football.
Jag ser ibland när föräldrar ser sina barn spela fotboll.
And the child kicks a field goal.
Och när grabben gör mål.
He scores a point.
Och så tar han poäng.
The father says.
Så säger pappan.
He's just like his father.
Han är precis som pappa.
I used to do that.
Det brukade jag också göra.
That's my son.
Det är min son.
He's talking about something by character.
Då talar han om karaktären, personlighet.
God is in the business of doing two things in our life.
Gud håller på att göra två saker i vårt liv.
The first is to bring us into the kingdom of God.
Först och främst att föra in oss i Guds rike.
That we might be born the children of God.
Så att vi föds till att vara Guds barn.
But the leadership of the Spirit.
Men den helige andes ledning
is to lead us into those places.
Gå ut på att leda oss till de områden.
That is going to develop the character of God within us.
Som utvecklar en gudomlig karaktär i oss.
So that we start acting like our father.
Så vi börjar bete oss som vår far.
You know, that's what Jesus said in Matthew chapter 5.
Det är det Jesus talar om i Matteus 5.
He talked about all the things we should do there.
Han talar om allt vi borde göra.
And he said, so shall you be the children of my father.
Och så ska ni bli min er himmelske faders barn, säger han.
Now, you know, he says some very strange things there in that chapter.
I det kapitlet så säger han en del andra märkliga saker.
Have you ever noticed he told you to love your enemy?
Har du lagt märke till att han menar att du skulle älska din fiende?
But not, it's not just any kind of love.
Men det är inte vilken sorts kärlek som helst.
He commands you to love your enemy with his love.
Utan han befaller där att du ska älska din fiende med hans kärlek.
The word is agape there.
Det är ordet för kärlek är agape.
It means to love with God's kind of love.
Betyder att älska med Guds kärlek.
You are commanded to love your enemy with God's love.
Du bjuds att älska din fiende med Guds kärlek.
Well, there's a lot of things in that chapter I didn't understand for a long time.
Det finns många saker i det kapitlet som det tog lång tid för mig att förstå.
He told me to turn the other cheek and to go the second mile.
Han undervisade om sådana saker som att gå en andra mil och att vända en andra kinden till.
And to bless them that cursed me.
Och välsigna dem som förbannar mig.
You know, to pray for them who despitefully use me.
Och be för dem som förorättar mig.
And so on and so on.
Och så vidare och så vidare.
A lot of things that were very contrary to my nature.
Många saker som går rakt emot min natur.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now how in the world does God expect me to come into this?
I hela fridens namn kan Gud förvänta sig att jag ska kunna komma in i det.
Hallelujah. I'm trying to give you an overview this afternoon.
Jag försöker ge en översikt den här eftermiddagen.
I'm trying to show you where God is leading you from.
Jag försöker visa dig var du kommer ifrån när Gud börjar leda dig.
And where God is leading you to.
Och vad målet är för Guds ledning.
Hello?
Hallå där.
Do you want to know where you're going?
Undrar du var du är på väg?
Where do you think the promised land is?
Var tror du löfteslandet ligger någonstans?
What is the promised land?
Vad är löfteslandet?
A land flowing with milk and honey.
Ett land som flödar av mjölk och honung.
To Israel it was a piece of property.
För Israel så var det ett landområde.
But what is it to the church?
Men vad innebär det för församlingen?
What does that land represent to you and I?
Vad representerar det här landet för dig och mig?
What does it mean to me as a Christian?
Vad innebär det för mig som kristen?
That's what we're going to talk about this
week. Det är det vi ska tala om.
I want you to see what God is leading you into.
Jag vill att du ska få syn på vad det är Gud leder dig in i.
And what God is leading you out of.
Och vad det är Gud leder dig ut ur.
Well, if somebody slaps me on one cheek.
Ja, om någon slår mig på ena kinden.
He's liable to get a punch in the nose.
Så finns det risk för att han får en smäll på käften.
You see, that's the way the first Adam does it.
För att det är så den första Adam reagerar.
You hurt me, I'm going to hurt you.
Om du slår mig så klipper jag tillbaka.
If somebody compels me to go a mile.
Om någon befaller mig att gå en mil.
I sure ain't going any farther.
Så tänker jag det inte ta ett steg.
How many of you know what that refers to?
Vet ni vad det här symboliserar eller vad det här handlar om?
Under Roman law,
under den romerska lagen,
a Roman soldier could compel a citizen of any country to carry his backpack.
Så kunde en romersk soldat befalla vilken person som helst i vilket land som helst att bära hans packning en mil.
Or one mile.
En mil.
And very often they would find a Jewish boy.
Ofta gick det till så att de hittade en judisk grabb.
Come here.
Kom hit med dig.
carry this.
Här får du bära det här.
Very heavy, you know.
Mycket tungt.
And so this Jewish boy,
så den här judiska grabben,
would have to struggle with this thing.
Fick kämpa med den här bördan.
For a mile, or a mile.
Ungefär en mil då.
Now, if he didn't know where the mile was,
om han inte visste hur lång en mil var,
he had a problem.
Så hade han problem.
And it is said in history,
och det, man kan läsa i historieböckerna,
that every Jewish boy knew exactly how far the mile was from his house.
Varje judisk pojke visste exakt hur lång en mil var.
They would on both ways on the road, you know.
De visste precis vilket håll de än gick på vägen, så visste de hur lång en mil var.
They would make a mark.
De markerade.
Drive a stake or something, you know.
Slog ner en pinne eller ritade eller markerade på något sätt.
That was exactly 1 mile.
Vad som var exakt en mil.
From their home.
Från sitt hem.
And whenever they got to that mile marker.
Och när de kom till milmärket.
They would throw it down.
Så la de av sig packningen.
That's as far as I'm going.
För nu går jag inte längre.
That's as far as the law makes me go.
För längre tvingar mig inte lagen att gå.
And that was all that the soldier could make them do.
Och det var allt soldaterna kunde tvinga dem att göra.
Now Jesus said, if somebody compels you to go a mile.
Så kommer då Jesus och han säger att om någon tvingar dig att gå en mil.
Go two.
Gå två.
Oh boy, not us.
Oj, oj, oj.
You see what I'm driving at?
Förstår du vad jag är ute efter?
We have a concept of in our minds and in our lives of what is right and what is wrong.
I vår föreställningsvärld så har vi en bild av vad som är rätt och vad som är fel.
And that concept is formed with ourselves and our own comfort at the center of it.
Och i själva centrum av den här bilden vi har, där finns en drivkraft som heter vår egen bekvämlighet.
There are many different kinds of law.
Det finns många olika sorters lagar.
There is the law that prevails, the legal law of the land.
Det finns lagar som bestämmer ordningen i vårt land.
Then there's an ethical law.
Men så finns det en etisk lag.
That is the law of my own person.
Och det är min egen personliga lag.
The law of the land may say thou shalt not steal.
Lagen i det här landet kanske säger så här att det är förbjudet att stjäla.
But yet if someone does not have that ethic within their heart,
men, och även om någon inte har den etiken,
then they're not going to obey the law of the land.
Så måste de ändå lyda landets lag.
And you can't trust them with anything, can you?
Och även om de inte har etiken så kanske de också struntar i det och då kan man inte lita på dem.
We're going to come back to that later.
Men vi återkommer till det.
I'll show you God's cure for that.
Jag ska visa Guds botemedel för detta.
But I want you to see with me where we're coming from and where we're going.
Jag ska visa var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.
Joshua is going to lead the people in and possess the land.
Josua kommer att leda folket in till att inta landet.
God's purpose in your life.
Och Guds syfte i ditt liv.
In Jesus Christ.
I Jesus Kristus.
Is to lead you into something.
Är att leda dig in i någonting.
And we need to know what it is.
Och vi måste ta reda på vad det är.
We need to know what it means to be led of the Spirit.
Vi måste ta reda på vad det innebär att ledas, drivas av Guds ande.
We need to understand when God is leading us and how God is leading us.
Vi måste förstå när Gud leder oss, hur Gud leder oss.
There was a friend of mine one time.
Det var vid ett tillfälle som en vän till mig.
That was having a problem.
Hade ett problem.
And he was rebuking the devil.
Och han gick emot djävulen och näpste Satan.
I rebuke you, devil. You know.
Jag näpser dig, djävul.
And God spoke to him.
Och Gud talade till min vän.
And said, if you quit calling me the devil, we'll get along better.
Och Gud sa så här: om du slutar kalla mig för djävulen, så kanske vi kan komma bättre överens.
You see, a lot of God's children don't know the difference.
För att många av Guds barn ser inte skillnad på Gud och djävulen.
If it feels good to us or looks good to us,
om det känns bra för oss eller det verkar bra,
we instantly make the decision it must be God.
Så fattar vi beslutet att det här måste vara Gud.
But if it doesn't feel good,
men om det inte känns bra,
if it's something that is displeasurable to us,
något som är obehagligt för oss,
we instantly make the decision this can't be God.
Så fattar vi omedelbart beslutet att det här är inte från Gud.
And so we have relegated God to how we feel about something.
Så att vem Gud är, det avgörs helt av hur vi känner det.
Instead of understanding that we must discern the presence of God.
Istället för att vi borde förstå att vi måste lära oss urskilja vad som är Guds närvaro.
A lot of the teaching that has invaded the church in this hour.
En hel del av den undervisning som har genomsyrat församlingen i vår tid.
It is so man-centered.
Är så människocentrerad.
That they cannot see God.
Att man kan inte se Gud.
In anything except if God is giving them money or God is giving them
a blessing. Man ser inte Gud i någonting annat än sånt där han ger oss pengar, han ger oss materiella välsignelse och på såna saker.
And folks, that's going to cost some people in the days to come.
Och det där är någonting som kommer att drabba människor väldigt hårt i tiden som ligger framför.
God has spoken to me very powerfully twice this year.
Under det året så har Gud talat starkt till mig vid ett par olika tillfällen.
Now God has spoken to me much more than that, of course.
Självklart har Gud talat mycket mer än just de sakerna.
But twice this year God has awakened me.
Men vid två tillfällen i år så har Gud väckt mig.
And revealed some very powerful things to me.
Och uppenbart några starka saker för mig.
One time it was from the book of Revelations.
Vid ett tillfälle var det någonting som kom ifrån Uppenbarelseboken.
Chapter 3.
Det tredje kapitlet.
And the next time it was again in the book of Revelation.
Och andra tillfället var också ju från Uppenbarelseboken.
And I'm going to tell you right now what the first one was.
Jag ska dela just nu vad den första uppenbarelsen handlade om.
And I promise you, I've preached on this passage of scripture many times.
Och jag ska bara säga att jag har predikat över det här bibelstället många gånger.
It concerns the church of Laodicea.
Och det handlar om Laodicea församlingen.
And he tells her that she thinks one thing when she really has another problem.
Och Laodicea församlingen säger här har det problemet att hon inbillar sig en sak när verkligheten är någonting helt annat.
She says I am rich and increased with goods and have need of nothing.
Hon säger om sig själv jag är rik, mig fattas ingenting.
And God says you're wretched, miserable, poor, blind and naked.
Men Gud säger att du är naken, blind och ömkansvärd och fattig.
Then he says I counsel you to buy gold tried in the fire.
Och så ger Gud Laodicea-församlingen rådet att köpa guld som är luttrat i eld.
And to put on white raiment that the shame of thy nakedness does not appear.
Och ta på sig vita kläder som ska dölja den här blottade skamliga nakenheten.
And to anoint your eyes with eye salve that you might see.
Och att smörja ögonen med salva så att man kan se.
And then God said,
och sen sa Gud.
As many as I love,
så många som jag älskar.
I rebuke and chasten.
De tillrättavisar jag och de agar jag och de tuktar jag.
As many times as I've read that scripture, I never saw that verse of scripture.
Och jag har läst igenom det bibelstället så många, många gånger, men det tog lång tid innan jag upptäckte den sista biten.
Isn't it funny how we can just jump right over a verse?
Det är märkligt hur vi hoppar över vissa stycken när vi läser Bibeln.
But the Spirit of God riveted me to that verse of scripture.
Men den här gången så uppenbarade, visade mig Guds ande just den. De raderna i bibelversen.
And God spoke to my heart.
Och Gud talade till mitt hjärta.
And he said I love the church too much to let her go.
Och han sa jag älskar min församling allt för mycket för att låta henne komma undan.
I love the church too much to allow her to walk this path.
Jag älskar församlingen allt för mycket för att låta henne gå vilse.
And he said I am going to send chastening upon the church.
Jag ska sända en tuktan över församlingen.
He said I'm going to send some very powerful things upon the church.
Jag ska sända mycket starka saker över min församling.
And I'm going to cleanse my church.
Och jag ska rena min församling.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now folks, this is what God told me.
Det är vad Gud sa mig.
And you can write it down because it's going to happen.
Och du kan skriva ner det. Du ska få se att det kommer att ske.
I'm giving you the word of God this afternoon.
Nu på eftermiddagen så får du Guds ord av mig.
We're going to see persecution come.
Vi ska få se förföljelse komma.
We're going to see some very hard things come.
Vi ska få se mycket svåra saker komma över församlingen.
But if you are rooted in Jesus Christ.
Men om du har rotat dig i Jesus Kristus.
If you are founded in these things of God.
Om du är grundad i Guds saker.
You've got nothing to worry about.
Har du ingenting du behöver vara orolig för.
You're not going to have a problem.
Du kommer inte ha några problem.
Now I'm not saying things aren't going to hurt. They're going to hurt.
Jag säger inget annat än att det kommer att bli obehagligt.
But in the end God is going to be glorified through your life.
Men Gud kommer att förhärligas genom ditt liv.
Now I'm not trying to be a prophet of doom this afternoon.
Jag försöker inte vara en domedagsprofet den här eftermiddagen.
But I would be unfaithful to God if I did not tell you the truth this
Men jag skulle
afternoon.
Inte vara trogen Guds kallelse till mig om jag inte sa sanningen den här eftermiddagen.
And we cannot be like the ostrich.
Vi kan inte vara som strutsen.
We cannot stick our head in the sand.
Vi kan inte sticka huvudet i sanden.
And say, well, everything's going to go away if I don't look at it.
Och vi säger så här som strutsen att om jag bara blundar så kommer allt att försvinna.
We have got to take a look at reality.
Vi måste se verkligheten i vitögat.
And realize that God is going to cleanse and prepare his church.
Och inse att Gud kommer att rena och förbereda sin brud.
He's going to purify her gold.
Guldet ska luttras.
He says, I want you to buy gold tried in the fire.
Alltså, jag vill att ni köper guld som är luttrat i eld.
Gold is a type of the word of God.
Guld är en bild på Guds ord.
And what's the matter with the word of God?
Och vad är det som handlar om Guds ord? Vad är det för någonting?
It has been tainted and polluted.
Jo, i vår tid så har Guds ord blivit besmittat och förorenat.
With the doctrines of men.
Av människoläror.
And the doctrines of devils.
Och djävulens läror.
That has perverted the faith of God's people.
Som har perverterat Guds folks tro.
And God said he's going to send a fire on the church.
Och Herren säger att han ska sända en eld över församlingen.
That is going to purify her doctrine and purify her faith in God.
Som ska rena både hennes lära och hennes tro på Gud.
And then he said put on white raiment.
Och så sa han ta på er vita kläder.
That is righteousness before God.
Det är rättfärdighet inför Herren.
Isaiah talks about the robe of righteousness.
Jesaja talar om rättfärdighetens klädnad.
God is going to purify the word.
Gud ska rena sitt ord.
He is going to bring the church to seeking his righteousness.
Han kommer få sitt folk att söka hans rättfärdighet.
And he's going to anoint our eyes with eye salve.
Och han ska smörja våra ögon med ögonsalva.
That we may see the truth.
Så att vi kan se sanningen.
And walk with the Spirit of God in truth.
Och ledas och vandra med den heliga ande i sanningen.
Now folks, those are the very things that God spoke to me about.
Det är de sakerna Gud talade till mig om.
And everything that God has ever told me.
Och det är så att allt Gud har sagt till mig hittills
has come to pass.
Har blivit förverkligat.
I've never seen one thing fail.
Jag har inte sett en enda sak Herren har talat som inte har förverkligats.
Whenever God has spoken something like this to me.
Så ofta Gud har talat något liknande detta till mig.
It always comes to pass.
Så har det alltid förverkligats.
And we're going to see some of this.
Vi kommer att få se en del av detta.
I cannot tell you the time.
Jag vet inte stunden.
But I know that God spoke to me, it's going to happen.
Men jag vet att det Gud talade till mig kommer att ske.
And there are some very, very powerful things about to come upon this world.
Och det finns en del väldigt starka saker som kommer att drabba den här världen.
And we need to be rooted and founded and grounded in Jesus Christ.
Men vi måste vara rotade och befästa och finnas i Kristus Jesus.
We need to know whether something is God or whether it's not God.
Vi måste lära oss förstå om någonting kommer från Gud eller inte.
We need to grow in the knowledge of Jesus
Christ. Vi måste växa
Christ.
I kunskapen om Jesus Kristus.
Halleluja.
Prisad vare Herren.
Now I hope this is coming through to you.
Jag hoppas att det här budskapet är klart så du kan ta det till dig.
Bjorn, you're going to have to tell me about the time back there. Amen. You just signal when we get some time. All right. Amen. If you let me go, I'll go for hours sometimes.
Bjorn får hålla koll på tiden för att annars håller Jerry på i timmar här.
I simply want you to see where God's living, where God is bringing us into.
Jag vill bara visa dig vad det är Gud håller på att leda oss in i.
Now Moses cannot bring you in.
Mose kan inte leda dig in.
That's where we started.
Det var så vi började tala om.
The law can never bring you into a relationship with God.
Lagen kan aldrig föra dig in i en relation till Gud.
You can only come into a right relationship with God through Jesus Christ.
Det är bara genom Jesus Kristus du kan komma in i en rätt relation till Gud.
That's what was wrong with the law.
Och det var det som var problemet med lagen.
The law told me what sin was.
Lagen kan undervisa mig om vad synden är.
But it didn't have the power to change me.
Men lagen har inte kraften att förvandla mig.
The law said you're a sinner if you do this or a sinner if you do that.
Lagen säger, gör du så är du en syndare och gör du på det sättet är du en syndare.
But it did nothing to change me.
Men kom inte med någon kraft till att förvandla mig.
And even if I didn't do those things.
Och även om det var så att jag kunde låta bli att göra det där felaktiga.
I was still a sinner by nature.
Så var jag fortfarande en syndare genom min natur.
It goes back to the two trees in the garden.
Och det där går tillbaka till de två träden i lustgården.
Those two trees were two natures.
De två träden representerar två naturer.
One is knowledge.
Den ena handlar om kunskap.
And one is life.
Och den andra handlar om liv.
And we're going to talk a great deal about these things this week.
Och vi ska tala ganska mycket om de här två olika principerna.
I want to show you how the strongholds come into your life.
Jag ska visa dig hur de här fästena får komma in i ditt liv.
We're going to see that it's by these two trees.
Och vi ska se hur det går till genom de här två träden.
And I'm just kind of giving you a hint of what's to come here.
Jag bara ger lite tips om vad som ligger framför i undervisningen.
We're going to see this nature.
Vi ska se den här naturen.
Let's talk about nature for just a moment.
Vi ska tala om natur ett ögonblick.
Now, the problem that you and I have with sin.
Problemen som du och jag har med synden.
Is that it's our nature to do that.
Det är att det är vår natur att synda.
I don't have any problem sinning.
Jag har inga problem med synden.
It's easy.
Det är lätt.
Isn't it?
Det är lätt att synda.
It's easy to sin,
isn't it? Det är jättelätt att synda.
I can sin with one eye closed.
Jag kan synda med ena ögat.
And one arm tied behind.
Och ena armen bakbunden.
It's easy to sin.
Det är så lätt att synda.
Because that's the nature of that tree.
För det är det trädets natur.
That's what man received in the fall was a nature.
För att vad människan fick till sig i fallet, det var en natur.
The nature that we have is described as sensual and devilish.
Och den natur vi har, den beskrivs som djävulsk och själisk.
Jesus told the Pharisees.
Jesus sa till fariseerna.
He said, "You are of your father the devil."
Ni är barn till er far djävulen.
And so we must understand that the nature in our life.
Vi måste förstå att naturen i våra liv
is the nature of sin.
Är syndens natur.
Now, why did God give the law then?
Varför gav Gud lagen då?
Because it's impossible to save somebody that doesn't know they're lost.
Därför att det är omöjligt att frälsa någon som inte vet att han är förlorad.
Amen.
Amen.
Paul says in the book of Romans.
Paulus säger i Romarbrevet.
He said, "How should I?"
Fel.
And so God gave the law.
Så Gud gav lagen.
For one purpose.
För ett syfte.
And that's to show me how lost I am.
Att visa mig hur förlorad jag är.
And that if I struggle all of my life.
Så att om jag strävar och sliter och kämpar hela mitt liv.
To keep the law.
För att hålla lagen.
That it's gonna fail me.
Så kommer jag ändå misslyckas.
Because I'll never be able to keep it.
För jag kommer aldrig lyckas med att hålla lagen.
But you know that didn't stop man.
Men det hindrade inte mannen, människan.
Man thought he could do it.
Människan tänkte så här, jag ska klara detta.
And so Jesus comes along.
Så kommer då Jesus.
And he says, "I don't believe you understand the law."
Och säger att jag tror inte ni har fattat lagen, vad den egentligen säger.
In the Sermon on the Mount.
Så i bergspredikan.
Jesus is explaining the law.
Så förklarar Jesus lagen.
Oh, I tell you, when God revealed this to me, it was a blessing.
Och det var en välsignelse för mig när Herren uppenbarade detta för mig.
It really helped me a lot.
Det hjälpte mig verkligen mycket.
Halleluja.
Halleluja.
Jesus said, "You have heard it said of old."
Jesus sa att ni har hört att det är sagt till de gamla.
This is Matthew 5.
Matteus 5.
"You have heard it said of old."
Ni har hört att det är sagt.
"Thou shalt not commit adultery."
Du ska inte begå äktenskapsbrott.
"But I say unto you."
Men jag säger dig.
"That if you lust after a woman in your heart."
Att du ser på en annan kvinna med lust i ditt hjärta, med begärelse i ditt hjärta.
He said, "You're already an adulterer."
Då har du redan begått äktenskapsbrott med henne.
The essence of it means you're going to be judged as an adulterer.
Och det är innebörden då att då ska du dömas som äktenskapsbrytare.
"Thou have heard it said of old, thou shalt not kill."
Ni har hört att det var sagt till de gamla, du ska inte dräpa.
"But he said, if you hate your brother without a cause, you're a murderer."
Men det räcker med att du hatar din bror utan någon speciell anledning så kommer du att klassas som mördare.
"The law says thou shalt not steal."
Lagen säger du ska inte stjäla.
But if you covet what your brother has.
Men det räcker med att du har begärelse till din nästas ägodelar.
You are a thief in your heart.
Så är du en tjuv i ditt hjärta.
You see what Jesus is driving at.
Förstår du vad Jesus är ute efter?
It's not the outward act.
Det är inte den yttre handlingen.
It is the inward purpose.
Utan det är syftet och motivet i hjärtat.
He's not just dealing with what we do.
Han tar inte bara tur med det vi gör.
He's dealing with what we are.
Utan han tar tur med vad vi är.
He's dealing with the inward nature.
Han tar tur med den inre naturen.
You see, I can keep myself from stealing what you have.
Jag kan avhålla mig och hålla mig från att stjäla från dig.
But I cannot keep myself from coveting what you have.
Men jag kan inte hindra att jag kan bli avundsjuk och ha begärelse till du har.
I can keep myself from killing you.
Jag kan avhålla mig från att döda dig.
But I cannot keep myself from hating.
Men jag kan inte hålla mig från att hata dig.
Men can keep themselves from adultery.
Människan kan hålla sig från äktenskapsbrott.
But they cannot keep themselves from lusting.
Men hon kan inte hålla sig från att begärelse.
I am not a sinner because I sin.
Jag är inte en syndare därför att jag syndar.
I sin because I am a sinner.
Jag syndar därför att jag är en syndare.
There's the difference.
Det är skillnaden.
I'm not pure and holy until the moment I do something wrong.
Jag är inte ren och helig till det ögonblicket kommer när jag gör något brott mot lagen.
If I never do anything wrong.
För att även om jag aldrig gör ett enda fel.
The inward nature is still that of sin.
Så har jag fortfarande syndens natur i mitt inre.
And so we must understand.
Vi måste förstå
that our nature
att vår natur
is to do that which is wrong.
Är att göra det som är fel.
In the eyes of God.
I Guds ögon.
That's Satan's nature.
Och det är Satans natur.
That's where we got it from.
Och det är därifrån vi har fått det.
Some people call it Adam's nature.
En del kallar det för Adams natur.
Where do you think Adam got it from?
Och var tror du Adam fick det ifrån?
Amen. Adam got it from the devil, didn't he?
Adam fick det från djävulen, eller hur?
And that's why we act like the devil sometimes.
Och det är därför vi beter oss som djävulen ibland.
In fact, I believe the devil's ashamed of some people.
Jag tror att djävulen till och med skäms över en del människor.
Amen. That takes some deep thought, but I really believe he is.
Det där kräver lite djupt tänkande, men jag tror att ni klarar det.
But I want you to grasp this.
Jag vill att ni ska få tag i det här och se det.
I know we've jumped right out into deep waters here.
Jag vet att vi har gett oss ut på djupt vatten på en gång här.
But I want you to understand what God is dealing with.
Men jag vill att ni ska förstå vad det är Gud håller på med.
God is going to deal with your nature.
Han kommer att ta itu med din natur.
He is not just going to change you outwardly.
Han kommer inte bara att förändra ditt yttre.
He is going to change you inwardly.
Han kommer att förvandla ditt inre.
What the power of God longs to do in your heart.
Det Guds kraft längtar efter att göra i ditt hjärta.
Is to change the nature within you.
Att förvandla naturen i dig.
And to relegate that old nature to the cross.
Och att ta den där gamla naturen till korset.
This old nature must be brought to mortification.
Den gamla naturen måste dödas.
Several times Paul uses this terminology.
Paulus använder den här terminologin många gånger.
About bringing the nature to the cross and so on.
Att föra den här gamla naturen till korset.
We'll get into that more as we go along.
Och allt efterhand som vi undervisar här så kommer vi att komma in på det området.
We got a lot of things to catch up on.
Vi har mycket som vi måste ta itu med.
But I want you to see what God is doing.
Men jag vill att du ska få se riktigt vad Gud gör.
I want you to see where God is bringing you from.
Jag vill att du ska se vad Gud hämtar dig från.
I want you to see where God is bringing you to.
Och vad det är Gud för dig in i.
And the process that God is going to use to bring this about.
Och den process Gud kommer att använda för att förverkliga det.
Praise the Lord, we're going to learn something.
Prisad vare Herren, vi kommer att lära oss någonting.
And as we begin to learn these things.
Och när vi börjar lära oss de här sakerna.
Then you're going to be more open to the Holy Spirit.
Du kommer att bli mer öppen för den helige ande.
And you're going to see God doing some very powerful things in your life.
Du kommer att få se Gud göra en del starka saker i ditt liv.
I've been laying a foundation here.
Jag håller på här att lägga en grund för undervisningen.
Let me come back to my text.
Nu ska jag gå tillbaka till min text.
I wanted to show you where we're coming from.
Jag ville bara visa var vi kommer ifrån.
Moses can never lead us in.
Mose kan aldrig leda oss in i landet.
The law can never bring you into a right relationship with God.
Nej, lagen kan faktiskt aldrig föra dig in i en rätt relation till Gud.
The law can never make you possess the things of God.
Och lagen kan aldrig hjälpa dig att så att säga få tag i och äga det Gud har gett.
Last year I made a statement and I want to go back to that statement.
Förra året så kom jag med ett påstående, ett uttalande som jag gärna vill komma tillbaka till.
I talked about the law of possession.
Jag talade om en andlig lag som gör att vi kan inta vår arvedel.
If you were here last year, do you remember that?
Det kommer du ihåg om du var med förra året.
The law of possession.
Den lag som har med att inta arvedelen att göra.
God rules his universe through law.
Gud, han har skapat sitt universum och han styr sitt universum genom naturlagar.
As I said, there's many different kinds of law.
Och det finns många olika sorters lagar.
There is the law that of the land here.
Det finns you mean the legal law?
The legal law.
Okay. Uh-huh. Landets lag, den juridiska lagen.
There is the law of your own person that we call ethic.
Och har du den här lagen i din egen person som vi kallar för etik.
Then there are natural laws.
Och så finns det naturlagar.
The law of gravity.
Tyngdlagen.
How many of you know what that law is?
Hur många vet vad tyngdlagen är?
Even if you don't know that law, it can still hurt you.
Därför att den lagen, även om du inte kan ett enda dugg om den, så kan du fortfarande skadas på grund av den.
When I was a young boy,
jag var en ung grabb.
I made myself a pair of wings.
Så tillverkade jag ett par vingar.
And I got up on top of the house.
Och så klev jag upp på hustaket.
And I said, if birds can fly, so can I.
Om fåglar kan flyga så ska jag också kunna det, tänkte jag.
And I got a running jump.
Och så tog jag sats.
Off the top of the house.
Hoppade ut från hustaket.
And I flapped these wings.
Och så flaxade jag med de här vingarna.
And hit the ground like a rock.
Och slog i marken som en sten.
It's a wonder it didn't kill me.
Och det är ett mirakel att jag inte dog.
It knocked the breath out of me.
Men jag tappade verkligen andan.
And it bruised my ego a little bit.
Och min självkänsla fick sig en törn.
But I realized the law of gravity.
Men jag insåg att det fanns något som heter tyngdlagen.
Was a very powerful law.
Och att det var en stark lag.
And well, there are natural laws.
Ja, det finns naturlagar.
That describe the volume of certain gases at the temperature in the air and so on.
Okay. Naturlagar som hjälper oss att beskriva temperaturen, lufttemperaturen och beståndsdelar av gaser och så vidare.
They call the law of gravity Newton's law.
Tyngdlagen kallar man ibland för Newtons lag.
They call the law that governs gases Boyle's law.
Och Boyles lag kallar man den lag som reglerar gaser.
There's all kinds of laws.
Det finns många olika sorters lagar.
But then there are spiritual laws.
Och så finns det andliga lagar.
God has given us spiritual laws.
Gud har gett oss andliga lagar.
And if we live within the confines of God's spiritual law.
Om vi lever under Guds andliga lagar.
Then something very special happens.
Då händer någonting mycket speciellt.
We're going to talk about that.
Vi ska tala mer om det.
We're going to describe some of these spiritual laws.
Vi ska beskriva en del av de här andliga lagarna.
But last year I shared with you one of the spiritual laws.
Förra året så beskrev jag och delade en av de här andliga lagarna.
And that law is the law of possession.
Och det är den här lagen om att inta vår arvedel.
And the law of possession.
Och den lagen
is described in one word.
Beskrivs med ett ord.
Holiness.
Helighet.
Holiness.
Helighet.
The law of possession is holiness.
Helighet är lagen om att inta vår arvedel.
Now when I use the word holiness,
när jag använder ordet helighet,
I don't mean outward looks.
Då menar jag inte ett yttre beteende.
Some people think that holiness,
en del människor tror att helighet,
is how you look outwardly.
Är hur du ser ut, beter dig på ytan.
But true holiness,
men verklig sann helighet,
is by definition it means separation unto God.
Är per definition att vara avskild för Gud.
The person whose life is separated to God.
Den människas vars liv är avskild för Gud.
In God's language there are two kind of things.
På Guds sätt att talas så finns det två olika sorters saker.
There is that which is holy.
Det finns det som är heligt.
And that which is profane.
Och det som är profant.
Now that which is profane.
Det som är profant.
That's for common use.
Det är för vanligt bruk.
That which is holy.
Men det som är heligt.
Is for God's use.
Det är bara för Guds användning.
God's use alone.
Bara och enbart för Guds bruk.
Now, Sister Barrett, here,
Sister Barrett,
made me some strawberry jelly.
Hon gjorde en del jordgubbssylt.
A special kind of jelly.
En speciell sorts sylt.
With no sugar in it.
Utan socker.
And on the bottle.
Och på burken.
It says Jerry's strawberry jelly.
Så står det Jerrys jordgubbssylt.
It's for nobody else.
Och det är inte till för någon annan.
It's for me.
Det är för mig.
And then she got me some bread.
Och så bakade hon ett speciellt bröd.
With no sugar in it.
Utan socker i.
And Bjorn was over to the house yesterday.
Och Björn kom på besök igår.
And he started looking at my bread.
Han började titta på mitt bröd.
And I said no.
Och han sa nej, eller jag sa till honom nej, det är Björn.
You can have that cake over there.
Du får ta av det brödet där borta.
And that bread over there.
Och det brödet.
But this is mine.
Men det här är mitt.
Nobody can have this but me.
Det är bara jag som får äta av det.
It was separated unto me.
Därför att det var avskilt för mig.
And I'm going to eat that bread.
Och jag ska äta det brödet.
And I'm going to eat that jelly.
Och jag ska äta den sylten.
Because it's mine.
Därför att det är min.
Amen. It was separated to me.
Det var avskilt för mig.
Nobody else can have it.
Ingen annan får äta det.
It's mine.
Det är mitt.
Say, no, Brother Potter, isn't that terrible?
Är inte det fruktansvärt?
No, it's holy.
Nej, det är heligt.
It's holy to me.
Det är heligt för mig.
That's how God feels.
Så upplever Gud det.
There are things that are God's.
Det finns saker som tillhör honom.
And God says to the world, you can have this and this and this.
Och Gud säger till världen, ni kan ha det där och det där och det där.
But you cannot have this.
Men inte detta.
This is mine.
Det är mitt.
And God is talking about you.
Och Gud talar om dig.
He's talking about you.
Om dig talar han.
He said, this is mine.
Och han säger, du är min.
You can't have it.
Det är ingen annan som får det.
When Israel came into the promised land.
När Israel kom in i löfteslandet.
The first battle that they fought was Jericho.
Så var den första striden kampen om Jeriko.
And you know the story.
Och du känner till berättelsen.
How the walls fell down.
Hur murarna föll.
And they took the city by storm.
Och de intog staden.
And then God told them.
Sen sa Gud till dem.
He said, you shall not take anything.
Ni får inte ta något till spillogivet.
As the spoils of the city.
Utan allt är till spillogivet.
God said, if you find any silver.
Om ni hittar silver.
It's mine.
Så är det mitt.
It's mine.
Det är mitt.
If you find any gold.
Om ni hittar guld.
It's mine.
Så är det mitt.
If you find any iron.
Om ni hittar järn.
If you find any brass.
Om ni hittar koppar.
It's mine.
Det är mitt.
Bring it to me.
Så kom till mig med det.
And then burn everything else.
Och bränna allt annat.
Don't take anything from the city.
Ta inte någonting från staden.
Because it's mine.
Därför att det är mitt.
Well, praise God.
Prisad vare Herren.
Well, there was a fellow who didn't believe that.
Det fanns en man som inte trodde på det här.
And he took a wedge of gold.
Och han tog av guldet.
And a Babylonian garment.
Och han tog en klädnad, en babylonisk klädnad.
And he hid it in his tent.
Så gömde han det i sitt tält.
And it brought trouble to Israel.
Och det orsakade problem för Israels folk.
Achan had hidden the thing in the tent.
Achan, han hade gömt de här sakerna i sitt tält.
And yet Israel is defeated in battle.
Och så förlorar Israel en strid.
She is mighty. She is mighty. To the tearing down of a stronghold.
Hon har makt och kraft att bryta ner fästen.
Jericho was a stronghold.
Ja, och Jericho var ett sånt fäste.
It was considered by many to be the strongest city in all of Canaan.
Och många ansåg att just Jericho var den starkast befästa staden i hela området.
And yet it fell just like that before God.
Men inför Gud så hade det ingen styrka.
And then the next little town is called Ai.
Och sen kommer de till en annan liten stad som heter Ai.
And Israel is defeated there.
Och där lider Israel ett nederlag.
Why? Because there's sin in the camp.
På grund av synden i lägret.
Achan has taken of the thing that belonged to God.
Achan har tagit av det som tillhör Gud.
I want to explain that to you.
Jag vill förklara det för dig.
There's a very special relationship here.
Det finns en väldigt speciell relation beskriven här.
We're describing if I use the word harem, you understand that, don't you?
Harem?
Harem, like a
with women?
Like a man that has many wives.
Okay, yeah. Om jag använder ordet harem så vet ni vad jag menar.
Now, I've never understood men that wanted many wives.
Jag har aldrig förstått mig på män som vill ha många hustrur.
Because you have that many mother-in-laws.
Därför att då får man lika många svärmödrar.
I'm going to get myself in trouble.
nu håller jag på att skapa problem för mig själv här.
But this word that God uses here.
Men det ord som Gud använder här.
When it's in the book of Joshua.
Man läser det i Josuas bok.
When he describes those things that are his.
När han beskriver de saker som är hans.
He describes them in a sense that it's terrible to touch them.
Han beskriver det på ett sätt som om det är ohyggligt fult att röra vid dem.
And he calls them accursed.
Och han kallar dessa saker för förbannade.
He says don't take of the accursed thing.
Rör inte vid det förbannade.
That which is holy unto God.
Det som är heligt för Gud.
Is accursed to the common
world. Till en förbannelse för den vanliga världen.
It becomes a curse to the common world.
Det blir till en förbannelse för den vanliga världen.
The ark of God.
Guds ark.
When it dwelt in the tabernacle.
Där den fanns i Guds tabernakel.
And was separated unto God.
Avskild för Gud.
It was a blessing, wasn't it?
Det var till välsignelse.
But when it was taken in battle.
Men när arken blev tillfångatagen.
And the Philistines had it.
Och filisterna fick tag på den.
What happened to them?
Vad hände då?
They were cursed every way they came to it.
Då medförde arken förbannelse överallt dit den fördes.
They had to get rid of it.
De måste göra sig av med den.
Because it was a curse to them.
Därför att den blev till förbannelse.
I don't want to pursue that line of thought, but just.
Jag ska inte utveckla den tanken.
I want to show you it's completely biblical.
Men jag bara visar att det är fullständigt bibliskt.
That which is holy to God.
Att det som är heligt för Gud.
Is a curse to the world.
Blir till förbannelse för världen.
And that can be you, whether you know it or not. Amen.
Och det kan handla om dig, antingen du känner till det eller inte.
But I want to show you the principle.
Men jag vill bara visa dig principen.
The word that's described here.
Ordet som beskrivs här.
I don't have all of my notes with me today.
Jag har inte alla anteckningarna med mig.
I'm drawing from something that I did a long time ago.
Utan jag har bara ur minnet plockat fram ett bibelstudium som jag har gjort för länge sedan.
And I mentioned the word harem.
Och jag nämnde ordet harem.
The word that is used here to describe the accursed thing.
Det ord som används för att beskriva de förbannade sakerna.
Is a word that is very close to the word harem.
Ett ord som är närbesläktat, mycket närbesläktat med ordet harem.
In the Hebrew.
På hebreiskan.
If I can remember my notes correctly.
Om jag kommer ihåg mina anteckningar rätt nu.
I believe the Hebrew word here is shorim.
Shorim tror jag är det hebreiska ordet.
And it's a very close word to the word harem.
Och det är ett mycket närbesläktat ord som har samma rötter som ordet harem.
When a man has a harem.
När en man har ett harem.
He has many wives.
Så har han många hustrur.
And all of those wives are his.
Och alla de hustrurna tillhör honom.
They are separated to him.
De är avskilda hans tillhörighet.
No other man can go in there.
Ingen annan man kan gå in i hans harem.
To do so is to invite death.
För att göra så, det är att inbjuda döden.
Any man that violates the harem will be killed.
Den man som våldför sig på haremet kommer att dödas.
Because those women are separated to that one man.
Därför att de kvinnorna är avskilda för den mannen.
And that's what God is saying.
Och det är det Gud säger.
These things that are separated to him.
De saker som är avskilda för mig, säger Herren.
They are holy unto him.
De är heliga för honom.
They cannot be defiled by anything else.
De får inte befläckas av någonting annat.
And as long as they are holy unto God.
Och så länge de är heliga för Gud.
They are a treasure and they are blessed.
Så är de en skatt, de är välsignelse.
But if they ever are taken from that place.
Men om de flyttas ur det sammanhanget, bort från den platsen.
They become a curse.
Då förvandlas de till en förbannelse.
Think about Jonah.
Tänk på Jonah.
God said, Jonah, go down and prophesy.
Gud sa till Jonah, gå och profetera.
And what did Jonah do?
Och vad gjorde Jonah?
Bible said he ran from the presence of the Lord.
Nej, han flydde från Guds närvaro.
How many of you know you can't do that?
Hur många här känner till att man inte kan göra det?
Wherever you go, God's going to find you.
För var du än flyr så kommer Gud att hitta dig.
Hallelujah. So, when he got out in the ship,
när Jonah kom ombord på båten,
he became a curse.
Blev han till förbannelse.
to the men in the ship.
För männen på båten.
Didn't he?
Det gjorde han.
He became a curse to
han
them.
Han blev till förbannelse för männen på båten.
And when they threw him over,
och när de kastade honom över bord,
the storm stopped.
Så slutade stormen.
Now, I'm not going to pursue this thought a long way.
Jag ska inte utveckla den tanken vidare.
But I want to show you something about your relationship with God.
Men jag vill bara visa dig någonting som har med din relation till Gud.
God has called you to be a holy people.
Gud har kallat er att vara ett heligt folk.
He has called you unto holiness.
Han har kallat dig till helighet.
Under separation unto him.
Att vara avskilda för honom.
You can't belong to the world and him at the same time.
Du kan inte tillhöra världen och honom på samma gång.
You cannot drink of the cup of the Lord and the cup of devils at the same time.
Du kan inte dricka av både Herrens kalk och avgudars kalk på samma gång.
If you try to fellowship with God and fellowship with the world,
om du försöker ha gemenskap med Gud och gemenskap med världen,
it's going to bring the judgment of God sooner or later.
Dra det över dig Guds dom förr eller senare.
This is the very nature of God in this thing.
Därför att Guds natur finns i detta.
Praise the Lord. Let's take one more step here.
Vi ska ta ett steg till här.
I think we're pretty close to a stopping place. 25 minutes. Well, praise the Lord. All right, here. Got more time than I thought I did.
Ja, vi har mer gott om tid än jag trodde vi hade.
I try not to run over on these tapes because I get in trouble sometimes.
Jag försöker att hålla mig inom råmärkena för hur mycket plats det finns på banden, kassetterna.
All right, we're going to jump forward a little bit here.
Ja, vi tar ett steg vidare här.
Now, God speaks to Joshua.
Gud talar till Josua.
And he says, thou shalt meditate in my law day and night.
Dag och natt ska du meditera och tänka på mitt ord.
Now that's a type of something.
Och det här är ju en bild, en förebild för någonting.
Now when we come into Jesus Christ,
när vi kommer in i Jesus Kristus,
we are brought through the law to death.
Då dör vi genom lagen.
How many of you know what the ministry of the law is?
Hur många känner till vad lagens tjänst innebär?
Do you know what the ministry of the law is?
Vet du det?
To kill you.
Att döda dig.
It's called the ministry of death.
Det kallas för dödens tjänst.
The soul that sinneth, it shall die.
Den själ som syndar ska dö.
The ministry of the law is to bring you to death.
Lagens tjänst är att döda dig.
Why?
Varför?
Because you cannot be resurrected until you're dead.
Därför att du kan inte uppstå förrän du har dött.
Did you not know that?
Det visste du eller?
You cannot be resurrected until you die.
Du kan inte återuppväckas förrän du har dött.
Now we know that in the time to come there will be a bodily resurrection.
Vi vet att det ska komma en tid när de döda kropparna ska återuppstå i Kristus.
And I'm not talking about the bodily resurrection.
Och nu talar jag inte om den kroppsliga uppståndelsen.
I'm talking about something else.
Jag talar om någonting annat.
I'm talking about coming alive in Jesus Christ.
Jag talar om att komma till liv i Kristus Jesus.
Hallelujah. The Bible says in Romans chapter 6,
i Romarbrevet 6 läser vi
that you are dead.
Att du är död.
If God says you're dead, you are.
Om Gud säger att du är död, då är du död.
I don't care how alive you feel.
Det jag bryr mig inte om hur levande du känner dig.
God says you are dead.
Om Gud säger att du är död.
And buried with Christ.
Och begravd med Kristus.
In baptism.
Genom dopet.
You know, a lot of people don't understand baptism.
Det är många människor som inte förstår dopet.
When you are baptized,
när du är döpt,
you are making God a promise.
Då ger du ett löfte till Gud.
Did you not know that?
Det visste du väl.
You are making God a promise when you're baptized.
Du ger Gud ett löfte när du döps.
You are promising God.
Du lovar Gud
that you will leave the old life buried.
Att du ska lämna det gamla livet begravt.
And that you will allow the new life to fill you.
Och tillåta det nya livet att fylla dig.
But a lot of us don't keep that promise.
Men det är många av oss som bryter det löftet sen.
Maybe we'll spend more time on that.
Vi kanske kommer ta mer tid med den undervisningen sen.
You are dead.
Du är död.
The Bible says so. You're dead in sin and trespasses.
Du är död i synd och överträdelse.
God says you are legally totally dead.
Gud säger att du är totalt lagligt död.
So that he might make you alive.
För att han ska kunna göra dig levande.
We were dead under sin.
Vi var döda i våra synder.
But now we are alive under Christ.
Men nu lever vi för Kristus.
I have to regress a little bit.
Jag måste titta tillbaka lite.
To go back to the Garden of Eden again.
Måste gå tillbaka till Edens lustgård igen.
Whenever God said in the garden,
När Gud talade i trädgården.
In the day that you eat of this, you're going to die.
Och sa att den dag ni äter av det trädet så kommer ni att dö.
God said that for a reason.
Så hade Gud skäl till att säga så.
If man could not die.
Om människan inte skulle kunna dö.
He could not be redeemed.
Så kunde människan inte återlösas.
We look at death as a curse.
Vi ser på döden som en förbannelse.
But death is the only way God could redeem us.
Men döden är Guds enda sätt att friköpa oss.
If man could not die.
Om människan inte kan dö.
Then Christ could never have died for us.
Så kunde Kristus aldrig ha dött för oss.
You understand that?
Förstår du det?
Because Christ became a man.
Därför att Kristus blev människa.
For the sake of redemption.
För att kunna friköpa oss.
If man could not die.
Om människan inte kunde dö.
He could not have been redeemed.
Kunde människan inte ha blivit friköpt.
What happens in sin is we die.
Och det som händer med synden och i synden är att vi dör.
But what happens in Christ is we're made alive.
Och det som händer i Kristus är att vi blir levande gjorda.
When Christ comes into our life.
Och när Kristus kommer in i våra liv.
He makes us alive.
Då levande gör han oss.
Oh, I know I'm not going to finish this afternoon.
Jag vet att jag inte kan avsluta det här nu på eftermiddagen.
But let me just again I want to refer to the Garden of Eden.
Men jag vill referera till Edens lustgård.
One day God began to deal with me about the creation. About the creation.
En dag talade Gud till mig om skapelsen.
He asked me a question.
Och ställde en fråga till mig.
And you know when God asked me questions.
Och när Gud ställde frågor.
I know that he knows I don't have the answer.
Då vet jag att Gud vet att jag inte har svar på frågan.
He's not consulting me because he thinks I'm very smart.
Han rådfrågar inte mig därför att han tycker att jag är så smart.
He asked me questions because he knows I never thought about it.
Han ställer en fråga därför att väcka mig över tanken att jag inte vet vad det handlar om egentligen.
He asked me a question about Eve.
Han ställde mig en fråga som handlade om Eva.
Why did God make Eve out of Adam?
Varför skapade Gud Eva ut ifrån Adam?
The Bible says he created Adam.
Bibeln säger att han skapade Adam.
Out of the dust of the ground.
Av markens, av jorden på marken.
And breathed into him the breath of life.
Och sen andades han in liv i honom.
Man became a living soul.
Och människan blev en levande varelse.
And then it says.
Och sen står det vidare.
The first thing that God said wasn't good.
Att det första Gud sa det var att
the first thing that God made that said wasn't good.
Det första Gud skapade som han sen kommenterade med att det inte var gott.
Was for man to dwell alone.
Det var inte gott för mannen att vara ensam.
He made the light, he said it's good.
Han skapade ljuset och han sa det var gott.
He created the animals, so that's good.
Han skapade djuren och han sa det var gott.
And the vegetation, that's good.
Han skapade växtligheten och sa det är gott.
He made man.
Han skapade människan.
And he said, this isn't good.
Och han sa detta är inte gott.
That man should dwell alone.
Att mannen ska vara ensam.
And so he caused Adam to go into a deep sleep.
Så han gjorde så att Adam föll i en djup sömn.
And he reached into Adam's side and took out a rib.
Och han tog ett revben ur Adams sida.
The bone that's closest to his heart.
Det ben som är närmast hjärtat.
And he created a woman.
Och så skapade han en kvinna.
You know, I've read that.
Jag har läst det.
But I never thought much about it.
Jag tänkte inte så mycket på det.
Then one day the Lord began to ask me to think about something.
Så en dag så började Herren ställa frågor och fick mig att tänka på någonting.
Why didn't he just reach into the ground and make the woman?
Varför tog han inte bara lite jord precis som han gjorde med Adam och skapade kvinnan?
Sounds reasonable to me.
Det verkar okej för mig.
He formed man out of the ground.
Så gjorde han ju med mannen.
And then he makes woman out of a rib.
Och sen skapar han en kvinna av revbenet.
Why doesn't he reach into the ground, form the woman, breathe into her the breath of life?
Varför tar han inte lite jord från marken och formar en kvinna och så andas liv i henne?
I said, God, I don't know.
Gud sa, jag vet verkligen inte.
And then the Spirit of God revealed it to me.
Sen uppenbarade Guds ande detta för mig.
She had to have his life.
Hon måste ha hans liv.
She had to have his life.
Hon måste ha hans liv.
Hallelujah. You let that come through to you.
Låt det tränga igenom så att du fattar det.
He is a type of Jesus Christ.
Här har vi en förebild på Jesus Kristus.
Halleluja. The church must have his life.
Församlingen måste ha hans liv.
God has not just given us a life.
Gud har inte bara gett oss ett liv.
He hasn't just given us any life.
Han har inte bara gett oss vilket liv som helst.
God formed the church out of Christ.
Men Gud har format församlingen ur Kristi liv.
When he created the church,
när han skapade församlingen,
he created the church with his life.
Så skapade han församlingen med hans liv.
You and I here this morning.
Du,
this afternoon, whatever it is.
Du och jag som är här den här eftermiddagen.
Has it never dawned on you?
Har det aldrig gått upp för dig?
That you have in you right now.
Att du har ett nytt liv, a new life.
The life that brought Jesus out of the grave.
Samma liv som tog Jesus ur graven.
No, it's never dawned on you, has it?
Nej, det har inte gått upp för dig, va?
The very life that resurrected Jesus.
Samma liv som uppväckte Jesus.
God has invested in you.
Har Gud lagt ner i dig?
Read Ephesians chapter 1.
Läs Efesierbrevet 1.
And what is the exceeding greatness of his power?
Om hans övermåttan stora härliga kraft.
To us who believe.
På oss som tror.
According to the working of his mighty power.
I enlighet med den väldiga styrkas makt.
Which he wrought in Christ when he raised him from the dead.
Varmed han uppväckte Jesus från de döda.
Hallelujah. The very power that resurrected Christ.
Själva den urkraft som uppväckte Jesus Kristus.
Is in your life.
Finns nedlagt i ditt liv.
Now what does that mean?
Vad innebär det?
What does that mean?
Vad innebär detta?
Let's stop for a second and ask ourselves a question.
Vi kan stanna upp och ställa en fråga.
If the devil could have kept Jesus in the grave, he would have done it.
Om djävulen hade kunnat hålla kvar Jesus i graven, så skulle han gjort det.
Don't you think so?
Tror du inte det?
If Christ is not risen, our faith is in vain, Paul said.
Om Kristus inte är återuppstånden, uppväckt, så är vår tro fåfäng, säger Paulus.
If Christ is not risen, we have no hope.
Om Kristus inte har uppväckt från de döda, så har vi inget hopp.
If the devil could have kept Jesus in the grave, he would have done it.
Om djävulen hade kunnat hålla kvar Jesus i graven, så skulle han gjort det.
That tells me something.
Och det säger mig något.
That the power that resurrected Jesus,
att den kraft som uppväckte Jesus,
was greater than all of the power of the enemy put together.
Var starkare än alla fiendens sammanlagda maktresurser.
The power that resurrected Christ.
Den kraft och makt som uppväckte Kristus.
Was greater than the devil and all of his imps and dark angels and powers of the nether region.
Var större än djävulen och alla hans änglar från mörkrets regioner.
No wonder John said, greater is he that's in you than he that's in the world.
Det är inte undra på att Johannes säger att den ande som bor i dig är starkare än den som bor i världen.
And so we must understand.
Så vi måste förstå.
We have something within us that's powerful.
Vi har någonting i oss som är mäktigt och starkt.
It is the life of Jesus Christ.
Det är Jesu Kristi liv.
Something lives in my heart.
Något lever i mitt hjärta.
Something lives in my spirit.
Något bor i min ande.
Something lives within me.
Något lever i mig.
It is the life of Jesus Christ.
Det är Jesu Kristi liv.
It is powerful.
Det är kraftigt, starkt.
More powerful than any power of the enemy put together.
Starkare än alla fiendens sammanlagda makt och krafter.
And if I will learn,
om jag kan lära mig,
to submit to that power,
att underordna mig den kraften,
then there is nothing in my life that cannot be subdued.
Så finns det inget i mitt liv som inte kan underordna sig och komma in under Guds kraft.
But as long as Satan can trick me,
men så länge Satan kan lura mig,
into fighting these battles on my own,
att till att strida, gå in i kampen i egen kraft,
and my own concept of spirituality,
och att min egen uppfattning om vad andlighet är,
or my own concept of the word of God,
eller min egen uppfattning om Guds ord,
he has me defeated and he knows it.
Då är jag besegrad redan där, och det vet han.
I must learn.
Jag måste lära mig.
To draw my strength from God.
Att hämta min styrka från Gud.
Ephesians
6:10.
Be strong in the Lord.
Bli stark i Herren.
and in the power of his might.
Och i hans väldiga styrka.
I love the Amplified Bible's translation.
Jag älskar den översättning som kallas för The Amplified Bible.
It says, be empowered through your union with him.
Där står det fritt översatt till svenska att bli stark genom din förening med honom.
Hallelujah. Be empowered through your union.
Bli stark genom din förening med honom.
Learn to draw the power of his life into your life.
Lär dig att hämta kraften från hans liv i dig.
Learn to release his life through you.
Lär dig att frigöra hans kraft genom dig.
And then will you overcome.
Och när du då blir en övervinnare.
Then will you have victory.
Och då kommer du också ha seger.
Then will you walk in the power of the Spirit of
God. Då kommer du att vandra i andens kraft.
Then will the nature of God be relevant to you.
Då kommer Guds natur att vara relevant för dig.
Halleluja.
Kommer den att ha en sann innebörd för dig.
Well, it's time to stop on this tape.
Jag tror att vi har kommit till slutet på det här undervisningspasset.
I hope this has given you a good idea of where we're going this week.
Jag hoppas att du har fått en klar bild av vad vi kommer att ta vägen i studierna den här veckan.
I have much to say.
Jag har mycket att säga.
And trust it'll be a blessing to you.
Och jag hoppas att det ska bli en välsignelse för dig.
Amen. Amen. All right. Anything else to be said before we go?
Vi avslutar här.
All right. Amen. We'll pray and let you go.
Vi ber tillsammans och sen så bryter vi upp.
Hallelujah, Father, we love you.
Oh, Fader, vi älskar dig.
Thank you for your word.
Tack för ditt ord.
May it become rich to our spirit, Father.
Låt ditt ord bli rikt för vår ande, Fader.
And Lord, dismiss us now, but not from your presence.
Och Gud, nu när vi bryter upp så vill vi inte lämna din närvaro.
In Jesus' name.
Utan vara med dig i Jesu namn. Amen.
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 Be back at 6.